Gud, har jag en?
Thank you.
demeure. Hälsar fullmäktige välkomna till novembersammanträdet. Förklarar det öppnat. Och ikväll är det dags för allmänhetens frågestund som vi börjar med. Och vi har inte fått in något per mail, men vi har två frågor som finns här i lokalen. Och vi börjar med dig där borta. Du kommer upp och presenterar dig.
Sune Johansson från Åby. Förut hade vi en styrelse på Alfred Anderssons donationsfond. Men vi var avpolletterade 01. Den upphörde. Eller det var inte val någon längre då. Men nu funderar vi var den där fonden har tagit vägen. Det fanns i alla fall en 75-80 tusen i den där. Men, och det var utbetalt till skolresor till Åby skola. Till en del, det står mindre bemedlade personer i kommunen. Vi skulle vilja höra vad fonden har tagit vägen. Om man bara ligger någonstans. Och skolan vill fortsätta att få lite bidrag till skolresor.
Tack för den frågan. Och om jag minns rätt så är han sköts den av skolförvaltningen. Benny Wetterberg.
Alfred Anderssons donationsfond, den tillhör ju numera alltså skolförvaltningen. Och det är skolnämnden som delar ut medel därifrån. I år så kommer det inte delas ut några medel från de här fonderna eftersom det har varit så dålig utveckling på börsen. Om det är så där att, som det antyder att statuterna inte har följts i tidigare utdelning, så är det saker som vi nog bör kontrollera nu i så fall. Det är ju så där ibland att fonder blir omoderna och då brukar man ibland kunna ändra lite grann på innehållet genom beslut med något fint ord som jag har glömt bort men som Virve säkert kommer ihåg. Och då får man i så fall alltså anpassa till det som gäller nu med då, så att säga. Men så vitt jag vet så jag vill kolla på det först innan vi så ska du få svar senare.
Då gör vi så, Ben, att du tar kontakt när det är uppkollat de sista åren direkt i Sunne. Tack för det. Nu har jag tappat bort namnet på dig, men du presenterar dig.
Så där, ja. Hejsan allihopa, Roger Wallin heter jag. Jag bor i hyresrätt i Sala. Och jag har tre frågor när man har bestämt. Som alla har att göra med de här dokumenterna som läggs fram för beslut ikväll. Det vill säga den planen 2012-2014. Och de revideringar i den strategiska planen. Min första fråga, jag tror att den här riktar sig till kommunstyrelsen. Därför att i plandokumentet så är kommunstyrelsen ägare till de här frågorna. Och det handlar om det här målet som heter en växande Sala. Det här har jobbats med flera år. Senaste steget var det som kallas för fördjupad detaljplan. Som skapades 2008 och som ännu inte avslutat. Som beräknas komma i mål 2012. Ja, som sagt, det har tagit 3,5 år. I den planen så har man ju tittat igenom behov i Sala och så vidare. Och det är ju ingen konstighet att jag ställer frågan med anledning av att Sala är en av de kommuner i Västmanland som har brist på hyresrätter. Vi fick ju noga reda på oss att det här med upplåtelseformer, det ingår inte i den detaljplanen. Därför läser jag med förtjusning att det startas en ny utredning om en strategisk plan som ska vara fram till 2024. Där man bland annat ska titta på upplåtelseformer och så vidare. Min fråga är helt enkelt, det här med upplåtelseformer, ska vi vänta med det till 2016 någon gång eller kan det bli aktuellt redan nästa år? Kan jag ta alla mina tre? Eller?
Ta dina tre så.
Jo, min andra fråga rör tekniska nämnden. Och ja, jag måste erkänna, jag har inte riktigt kläm på den här organisationsförändringen ni gör i Sala när man slår ihop ett antal nämnder. Men jag tror att det handlar om tekniska nämnden. Och min fråga är ganska enkel och klar. I nämndens dokumentation som är väldigt omfattande så finns det en massa bra saker och synpunkter. Men när jag som boende i Sala försöker lista ut vad kommer att hända med taxorna de närmaste åren, så jag hittar ingenstans något dokument om hur taxorna har utvecklats eller hur de planeras att utvecklas nästa de kommande åren. Så min fråga var helt enkelt, hur har de kommunala taxorna utvecklats de tre senaste åren? Och vad händer de här tre åren som kommer? Min tredje fråga tror jag också handlar om kommunstyrelsen och relationen till de kommunägda bolagen. Att det pågår ett arbete för att studera vad som händer på Sala Heby Energi, det förstår jag utav underlaget. Däremot så det andra kommunala bostadsbolaget Sala Bostäder står inte så himla mycket om egentligen. Det är ju som så att vi som bor i hyresrätt, vi har betalat hyreshöjningar nu ett antal år. Så att våra hyresnivåer är numera högre än Västerås. Och för oss så är det ju en väldig oro så länge som det här kommunala bostadsbolagets ekonomi inte är så att säga inne i en låda. Så därför var mina tre frågor kring det här. Jag har ju stått här förut om åren och för det första undrat om kommunen går med överskott, ska man då verkligen använda de pengarna för att amortera pensionsskulden? Det har vi gjort med 65-70 miljoner tidigare år. Så min fråga, om kommunen går med överskott 2011, kan man då tänka sig att ett annat ändamål för de här pengarna? Finns det något papper där jag som kommuninvånare se hur det här bostadsbolaget utvecklas och vad det har för långsiktig plan? Och den tredje frågan. Alla fastighetsbolags ekonomi påverkas ju även utav ägarstyrningen. Och det ligger ju ett dokument som handlar om att ta fram en ny ägarstyrning mellan kommunen och Sala Bostäder. Och min fråga var helt enkelt, kommer det nya ägardirektivet att öka bördorna på Sala Bostäder utöver den här borgensavgiften som redan har trillat in?
Tack. Som jag har uppfattat det så är det två frågor som sköts av kommunstyrelsen och en fråga av tekniska nämnden. Jag tänkte av praktiska skäl göra på det sättet då vi börjar med tekniska nämnden. Vad är en fråga? Är det Magnus Eriksson, ordförande tekniska nämnden?
Ja, jag tänkte kortfattat svara på frågan som ställdes, eller frågorna rättare sagt. När det gäller soptaxorna så har de höjts ungefär med 5-8% de senaste åren. Va-taxan har legat still i princip 2 år. Ingen höjning är aviserad heller. Och när det gäller sophantering generellt och renhållning så är det en ny taxa som presenteras på nästa fullmäktige. När det gäller renhållning, slam och latrin. Tack.
Ska vi göra så att vi tar kommunstyrelsefrågorna också? Per-Olof Rapp, kommunstyrelsens ordförande. Så får du komma tillbaka sen, Roger.
Ja, tack för frågorna. Jättespännande. Ska försöka svara på dem då. Vi kommer att jobba med naturligtvis de här frågorna kring, som du nämnde först, då, över tid. Det tar en lite tid att titta på det här med växande Sala, och vi har inga just idag exakta planer, utan det får ta den långsamma tid som det oftast det behöver att hantera den här frågan som du då nämner. Då. När det gäller SOAB då, så är det ju ägaren som hanterar mycket av de frågorna, eller förlåt, bolagets styrelse som hanterar mycket av de frågorna som du ställer då. Det är svårt för mig fullmäktige att gå upp och tala om då hur bolagsstyrelsen agerar i det fallet då. Men när det gäller överskottet på 2011, så är det ju ett fiktivt överskott, genom att det överskottet då idag beräknas till 11-12 miljoner. Men samtidigt så går verksamheterna också väldigt kraftigt back, så det finns många hål att stoppa de pengarna i. Ägarstyrning kommer i direktiv, men sådana direktiv brukar ges på bolagsstämman, och de har vi inte arbetat fram än.
Roger, vill du?
Och det är utan nödvändighet att vi gör det, eftersom det finns en ny bolag kring kommunala bostadsbolag.
Någon ytterligare som önskar ställa en fråga under allmänhetens frågestund? Om inte, kan jag förklara den. Därmed frågestunden avslutad. Och vi börjar då med upprop. Ja.
Mikael Jonsson.
Ja.
Karin Karlsson.
Ja.
Bo Kylström.
Ja.
Emil Klingström. Amanda Lindblad.
Ja.
Bo Lindholm.
Ja.
Peter Molin.
Ja.
Pia Nilsson.
Ja.
Åsa Nilsson.
Ja.
Joakim Nordlund.
Ja.
Victoria Thalén. Håkan Pettersson.
Ja.
Maja Pettersson.
Ja.
Per-Olof Rapp.
Ja.
Eva Stenberg.
Linde.
Gunnar Söderström.
Ja.
Maria Thunberg.
Ja.
Anders Westin.
Ja.
Erik Åberg.
Ja.
Mårten Karlström.
Ja.
Allan Westin.
Ja.
Pernilla Karl.
Ja.
Lars Johan Hylander.
Ja.
Christer Gustafsson.
Ja.
Kerstin Larsson.
Ja.
Sven-Erik Karlsson.
Ja.
Håkan Aspenborg.
Ja.
Agneta Sommerbo-Högen.
Ja.
Annette Kotter.
Ja.
Arne Persson.
Ja.
Erik Hylkesson.
Ja.
Ulrika Stårebo.
Ja.
Stefan Bergman-Pål.
Ja.
Eva Törnblom.
Ja.
Thomas Kalissendorf.
Ja.
Lotta Johansson Arnqvist.
Ja.
Johanna Ryttardotter.
Ja.
Peter Kraft.
Belinda.
Beatrice Wolder.
Belinda.
Daniel Alin.
Ja.
Peter Östlund.
Belinda.
Du glömde det här, Andreas. Ja.
Förlåt.
Tjänstgörande blir då Allan Westin för Moderaterna, Christer Gustafsson för Centern, Erik Fylkesson för Socialdemokraterna och Daniel Alin för Salans bästa. Jag kan då notera att vi är 44 beslutande. I tur att justera protokollet enligt vår lista är Gunnel Söderström och Maria Thunberg med Erik Åberg som ersättare. Och justering är tänkt att äga rum den 2/12 klockan 13 nu på fredag. Kan det passa Gunnel och Maria i första hand? Jättebra. Då vill vi då. Anmälningsärenden. Hade vi inga? Jo, det har vi ju givetvis. Länsstyrelsen har utsett ny ledamot till fullmäktige, Hans Johansson. Ny ersättare Sven-Erik Karlsson. Avgången ledamot Anna Billman. Vi noterar det. Vi går då till punkten avsägelser. Och den nyvalda ersättaren Sven-Erik Karlsson avsäger sig här med uppdraget som ersättare fullmäktige för Centerpartiet. Det uppdraget som ersättare fullmäktige ej är förenligt med det uppdrag jag har inom revisionen. Det är bara att godta och skicka över till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kan jag så? Avsägelse från Stefan Bergman-Pål som avsäger sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Handlingen är tidsbrist. Lämna över till valberedningen respektive till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kan vi göra så? Punkten 4. Motion att få bort användning av plastpåsar i handeln i Sala kommun. Fullmäktiges handling nummer 66. Där kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att Sala kommun som ekokommun med långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling som mål i diskussion med representanter för handeln tar upp en diskussion om hur man kan öka användandet av miljövänliga alternativ och återanvändbara bärkassar i dagligvaruhandeln. Samt att därmed anse motionen besvarad. Jag lämnar ordet fritt. Monica Farman, Miljöpartiet, varsågod.
Ärade lyssnare, både här och på radion. Först vill jag tacka för välviljan att jag har fått skjuta på den här motionen på grund av sjukdom. Du är väldigt trött på kvällarna helt enkelt. Det här är egentligen kanske inte känns som en riktigt stor sak. Att sluta med plastpåsar eller att minska med plastpåsar. Men faktum är att miljökommissionären i EU överväger och undersöker om man kan införa ett generellt förbud. Så det finns klokare skallar, det finns kloka skallar som ser helt enkelt följderna av miljöslöseriet, skadan på djuren och så vidare. I de här papperna vi har fått så finns det en inlaga från plast- och kemiföretaget som har protesterat mot det här. Den här protesten den kom ganska snabbt faktiskt i och med att den här motionen blev känd. Och jag förstår dem. Därför att vi utgör ju ett hot mot deras tillverkning. Och när jag läste den här inlagan så hade jag samma känsla som när jag för ett antal år sedan läste om en studie som gjordes i Kanada. Där ville man titta på hur påverkas barn av våldsfilmer på TV? Och det resultat man fick fram, det var att barn påverkas inte av det våld man ser på TV. Idag vet vi ju bättre, det här är några år sedan. Men det märkliga är att den studien beställdes av CBS, Canadian Broadcasting System, ett TV-bolag. Och de var ju inte intresserade av att få fram de här siffrorna helt enkelt. En bild från min egen vardag. För ganska länge sedan så läste jag i Sala Allahanda, eller vi läste i Sala Allahanda om att konsumenten bryr sig inte så mycket. Och på ICA tyckte man inte att det här var någonting att slåss för. Kunderna frågar inte efter det. Och att ICA säger det här, Axfood, jag vet inte om det är ICA, Hemköp i Axfood och så vidare. Men då visade det sig att man tjänar, några siffror här, varje år ger plastkassarna, som vi säljer, Axfood säljer 105 miljoner plastkassar och tjänar 60-80 öre per kasse. Och det ger en vinst av 64 miljoner kronor per år. Så det är klart att vi har dem med oss. Men som sagt, av min egen värld, jag hade gjort en liten studie, från min egen vardag. Nu för tiden, sedan ganska lång tid tillbaka, när jag går och handlar, kanske köper ett par strumpor på Lindex, så säger jag så här, nej tack, jag vill inte ha någon plastpåse, jag stoppar direkt i väskan, för jag vill spara miljön. Och varenda gång möter jag samma positiva reaktioner, åh vad bra, tänk om alla tänkte så här. Så min egen ovetenskapliga studie visar på att det finns ett ganska starkt intresse. Och sen en annan sak när det gäller att minska på användandet av plastpåsar. För det är inte som det står så här att folk återanvänder sina plastkassar. Jo, det finns en och annan. Men när jag handlar så ser jag att man plockar ideligen på sig nya kassar, nya kassar, nya kassar. Och sen hamnar de i djurmagar eller i naturen och så vidare. Men nu kom jag av mig, vad var jag skulle säga för någonting? Ja. Står jag för långt bort? Okej. Jo, vad jag tror på det är den vanliga människan, vi i vår ekokommun. Den vanliga människans möjlighet av att kunna påverka sin vardag och känna att jag gör någonting för miljön. Det här tror jag har en viktig psykologisk effekt. Och det kanske leder till i sin tur att jag väljer bort tandkrämstuber som ligger införpackade i papperskartonger med mera. Det kanske får mig att börja tänka till. Så jag vill slå ett slag för den här motionen. Och tack för mig.
Tack för det.
Då är det
Andreas Weiborn, Moderaterna. Och därefter Erik Åberg, Miljöpartiet.
Tack så mycket, herr ordförande, presidium, ledamöter och kommunfullmäktige. Jag skulle först vilja börja fråga vårt kommunalråd som har skrivit förslaget till beslut i kommunstyrelsen. Vad är det för miljövänliga alternativ man vill föra fram hos handlarna? Det vore ju intressant för kommunfullmäktige att få veta det, tycker jag. Sedan så tycker jag det är väldigt egendomligt att Monica Farman väljer att inte se den fakta som plast- och kemiföretagen faktiskt redovisar i sin inlaga. Jag vet inte, det kanske finns annan forskning som säger motsvarande, men det hade varit intressant om Miljöpartiet kunde redovisa den. För att de hänvisar ju faktiskt en annan studie. Sen vidare, jag återigen till den här inlagan då. Alltså de skriver väldigt intressanta saker på sida 4 om alla i salen kan kolla. Så att jag förstår inte riktigt vitsen med att en tygkassa är bättre. För det kräver ju ändå rätt så många gånger att man ska använda den. Och de tygkassar jag har hemma som jag brukar använda när jag handlar, de slits ju ut rätt så fort. Jag tror knappast jag kommer kunna använda mina vackra moderatkassar 400 gånger. Men det kanske vissa politiska företrädare inne tycker är bra. Men det att jag Det jag mer skulle vilja säga är att jag tycker att det här är fel forum där man ställer såna här motioner och driver dessa frågor. Ska vi göra någonting för miljön, så tror jag det är bättre att man lyfter den här frågan internt inom de politiska partierna, på sina respektive distriktsstämmor, sen riksstämmor, och så kan deras politiska företrädare i Europaparlamentet, Sveriges riksdag, driva frågorna där, för jag tror att det ska ge en bra utdelning för miljön. Man kan ju driva frågan, men samtidigt tycker inte jag det här är vad man ska bestämma inom en kommun, att företag får sälja och inte sälja. Med detta sagt så skulle jag vilja yrka avslag.
Erik Åberg, Miljöpartiet, och därefter Monica Farman, Miljöpartiet.
Ja, alla kan inte läsa innantill tyvärr. Vadå sälja och inte sälja? Vi har inte sagt att man inte får sälja plastpåsar. Och det var likadant när Sala Allahandel läste den här motionen. Man skrev att Miljöpartiet ville förbjuda plastpåsar. Tydligen så behövs det en kurs i läsning och svenska. Vi måste tydligen skriva motion om skolan också, för den måste vara ganska dålig i Sala kommun. I alla fall hos vissa personer. Men det som är lite roligt, det är att den här motionen kom upp just idag. För idag så inleds ju klimatmötet i Durban i Sydafrika. Och det handlar ju till stor del om växthuseffekten och den klimatförändringen det medför, att vi till största delen släpper ut så stora mängder koldioxid. Och när vi tar olja nerifrån jorden, under jorden, tar upp det här, då tillför vi koldioxid till kretsloppet, som för flera miljarder år sedan faktiskt undantogs från kretsloppet. Så varje gång som man tar olja och använder, så tillför man koldioxid, till skillnad från när vi till exempel använder trä och biobränsle att elda med, som är väldigt bra för att det redan finns i kretsloppet, så det är ingen ökning så länge man planterar nya träd och växter. Så därför är det viktigt, och det här står också i våran ekokommun, det här står också, de här kretsloppsvillkoren, att det är någonting som vi har tagit här i fullmäktige. Så det är konstigt att vissa ledamöter då säger emot det här, att vi då ska inte jobba mot det här. Det kan hända att den här motionen inte är jätteviktig om man bara tittar på Sala kommun. Men det här är inte bara det här själva, att vi börjar använda förnyelsebara alternativ istället för de här plastpåsarna och tillverkade olja, utan också att det får någonting som gör att människor börjar tänka och fundera. Vad ska jag ta när jag handlar? Bara det kan vara någonting värdefullt. Att man får en tanke där som bidrar till ett ökat miljömedvetande. Det finns en tingning, en gratis tingning som ges ut av förbundet Agenda 21 som heter Gröna Daken. Senaste numret ser ut så här. Och det kan vi vara väldigt stolta över, för att vi är det enda län som har ett sånt här länsförbund där man jobbar då med hållbar utveckling och Agenda 21 ända sedan konferensen i Rio. Om man tittar på den gröna draken, senaste numret. Här har vi till exempel sidan 4. En tjej, hon är hållbarhetschef på ABB och sitter i styrelsen på Agenda 21.
Erik, du bör hålla dig till motionen och ärendet. Du får inte gå igenom hela tidningen.
Nej, det stämmer, Tommy. Så därför kommer jag till sidan nummer 6 istället.
Ja.
Hela sidan nummer 6 handlar nämligen om plastpåsar. Och den första artikeln har som rubrik Sopar jag giftig plats i världshaven? Och det handlar om en kvinna från Västerås som forskar just på plastgrepp i haven. Och så finns det också en artikel här om att Italien har förbjudit plastpåsar och EU-kommissionen diskuterar om ett liknande förbud ska införas i alla medlemsstater. Det tar flera hundra år för plast som kastas i naturen och brytas ner. Och varje år dumpas 6,5 miljoner ton plastavfall i havet. Så det är ingen liten mängd. Nu är ju inte så att vi i Sala har en jättestor del av det här. Men många bäckar små blir en stor å, som sagt var. Så att vi har chansen att göra en insats. Det finns en plastvirvel i Stilla havet norr om Hawaii som är större än USA:s delstat Texas, som alltså är alldeles full med plast som flyter omkring. Och ändå är det så att 70% av plasten sjunker ner till botten. Men det finns också positiva saker. Att Håll Sverige rent har drivit ett internationellt projekt för att minska nedskräpningen i Nordsjön, och tillsammans med fiskare då. Och under parollen Fishing for Litter totalt plockades 4000 ton skräp upp under det projektet. Jag vill yrka bifall till den här motionen. Och för att förtydliga ytterligare, eller jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag, det är att de besvarar motionen, men i praktiken är det samma sak som att bifalla den. För att i kommunstyrelsens förslag så står det då att kommunen då ska ta upp diskussion med representanter för handel om hur man kan öka användningen av miljövänliga alternativ och återanvändbara bärkassar i dagligvaruhandeln. Samt därmed anser motionens besvarade. Det var också en fråga om det här med miljövänliga alternativ. Och det som stod nämnt i själva motionen, det var bland annat tygkasse. Papperskasse är förnyelsebart, så det kan också vara bättre än plastkassar. Det finns också förnyelsebara plastpåsar. Och kan hända att det finns något mer också. Men det är de som jag känner till. Det var nog alltihopa. Tack så mycket.
Monica Farman, Miljöpartiet, och därefter Per-Olof Rapp, kommunstyrelsens ordförande.
Andreas, jag förmodar att det enda du har läst om det här, det är det som ligger i papperna vi har framför oss. Ett plast- och kemiföretag som ganska snart lämnar in en protest. Det skulle jag vilja säga. Det är ungefär som när, ursäkta uttrycket, fan läser Bibeln. Man får nog läsa på lite mera för att kunna lyfta fram det här. Tack för mig.
Per-Olof Rapp, kommunstyrelsens ordförande, och därefter Andreas Weiborn, Moderaterna.
Andreas, ska vara väldigt kort då. Har du tygkassar som håller på att vittra sönder, kan du få nya utan mig med en fin röd ros på. Så är det väl. När det gäller den andra frågan då så står det här, du får läsa, lov att läsa ordentligt vad som står i mitt förslag. Det står att vi ska ta upp en diskussion hur man kan använda, och det förutsätter jag då sker i ett arbete med handlarna då där man ser på möjligheten till miljövänliga alternativ. Det ska inte jag stå och berätta. Det hoppas jag att man tillsammans ska komma överens.
Andreas Weiborn, Moderaterna.
Ja, tack så mycket, herr ordförande. Jag kan ju först bara inflika med att jag håller med om att nedskräpningen i våra hav är ett problem. Men jag tror inte vet att det här är rätt forum att väcka den här frågan. Men alla har ju sin egen åsikt angående hur man ska agera. Vidare så tänker jag ta den att-sats som står i Monica Farmans motion, att Sala kommun verkar för att plastpåsar försvinner ur dagligvaruhandeln. Jag vet inte riktigt, var det Erik som sa att ni inte hade lagt någon motion om att man skulle förbjuda det. Jag vet inte, om man verkar för att det ska försvinna, då bedriver man en aktiv politik från kommunens sida att man inte vill ha plastpåsar. Det är min allmänna uppfattning. Sen vidare till Rapps inlägg när han nämnde mig. Jag kunde egentligen tagit en replik där på både de senaste två föregående inläggen. Men jag får först tacka så mycket för erbjudandet, men jag tror jag avstår. Sedan så, jag har ju läst att-satserna, men jag ville bara ställa frågan, vad är miljövänliga alternativ? Det är det. Tack.
Erik Åberg, Miljöpartiet.
Ja, man kan verka för att få bort plastpåsar på olika sätt. Man kan göra det genom förbud. Det vill vi inte göra. Men man kan också göra det genom att samarbeta med de handlare som finns i Sala på ett positivt sätt, i ett positivt klimat. Klimat gör det här tillsammans. Det här har man till exempel gjort i Lund. Där jobbar Naturskyddsföreningen och handlare tillsammans för att minska användning av plastpåsar. Man behöver inte förbjuda, men vi vill minska, helst få bort plastpåsarna. Men inte genom förbud för 50:e gången. Jag räknade förut upp de här olika miljövänliga alternativen som fanns. Jag tänker inte göra det en gång till. Tack.
Är frågan då nog diskuterad? Jag har uppfattat att det finns två förslag. Dels kommunstyrelsens hemställan där Erik Åberg har yrkat bifall till. Dels Andreas Weiborn som har yrkat avslag på motionen. Är förslagen rätt uppfattade? Ämnar ställer dem mot varandra, kan jag göra så. Bifaller fullmäktige kommunstyrelsens hemställan. Bifaller fullmäktige Andreas Weiborns hemställan. Jag finner att fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens hemställan. Reservation från Andreas Weiborn. Punkten 5, om disponering av investeringsanslag från tekniska nämndens gatuprogram, fullmäktigeshandling nummer 71. Kommunstyrelsen hemställer fullmäktige beslutar att omdisponera investeringsanslaget för 2011, utbyggnad av cykelvägar på landsbygden, 2 miljoner kronor från tekniska nämndens gatuprogram till kommunstyrelsen, eller med ordet fritt. Ingen om Peter Molin, Moderaterna.
Ordförande, ledamöter, jag har varit väldigt glad när det här ärendet kom upp på kommunstyrelsens bord. En hel del personer i den här salen var på ett möte då ute med den här befolkningen. PO var där och jag var där och Lars Aldefors tror jag. Och det jag skulle lyfta fram det är när man ser ett intresse hos en befolkning då, hur mycket som händer på det lokala planet. Och vi vart för alla väldigt imponerade tror jag så att säga, när vi mötte de här människorna, hur mycket de hade jobbat för det här. Så att jag vill inte bara framföra det att det här var ett spännande privat initiativ och jag tror också att det kommer att vara till nytta då för vägförbindelserna så att säga, är inte så att säga ofarliga ut till den delen av Sala. Så jag vill bara önska eller yrka bifall då till ja, det kommunstyrelsens förslag. Ja. Och sen har det dykt upp en liten fråga som jag har fått och som jag faktiskt inte kunde svara på. Nu vet jag inte om jag ska vända mig till PO eller till Magnus. Den här tidsförflyttningen från 2011 till 2012-2014. Finns det någon plan på när det här kommer? Jag har fått frågan, alltså jag kan inte riktigt svara på det nu. Det finns alltså en oro då att det är 2014 som är målet. Men jag vet inte, nej. Så det är den lilla frågan jag har. Tack.
Mikael Jonsson, Centerpartiet. Och därefter Per-Olof Rapp.
Ja, jag vill ju också yrka bifall till det här. Och jag bor ju själv ute i Ranstad och vet och efterfrågat det här med cykelvägarna. Så att det här är ju en lång process som har pågått och som vi har jobbat med i kommunen flera år. Och det är väldigt glädjande att det nu kommer igång. Och jag var själv ute på ortsanalysen ute i Kumla nu nyligen. Tillsammans med Andreas trogna centerpartister, Per-Olof Rapp och Magnus med flera. Så att, och där var ju cykelvägarna en av de saker som nämndes och föredrogs. Och om jag har förstått rätt så är man ju så att nu har man ju satt igång en process där hon då som håller det hela kommer börja se över avtal och sånt. Och med förhoppning att det här startar då nästa år, till våren eller sommaren. Och jag vet ju själv, vi som bor i Ranstad vill ju kunna ta oss till och från Kumla och tvärtom och till exempel badet då i Tärna. Och det är en väldigt osäker väg längs åsen där som man inte vill att sina barn ska be sig, inte vuxna heller eller pensionärer. Så att det finns ju de som kör 70, 80, 90 på den här slingrande vägen. Och därför är det oerhört glädjande att vi kan få en cykelväg istället här. Och det har gjorts mycket med ideella initiativ och det här kan fortsätta också vidare i kommunen. Det vet jag att det kommer att göra. Så att, ja, jag yrkar bifall.
Per-Olof Rapp. Hej. Lars Aldefors, Folkpartiet.
ordförande, presidier och fullmäktigeledamöter. Jag bara en kort fråga. Det står utbyggnad av cykelvägar på landsbygden. Inkluderar det cykelvägen ut i Saladamm också? Eller är det bara det vi har pratat om här? För övrigt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. För det har ni själva lagt i motion om. Det jag själva varit med på.
Nu kommer Per-Olof Rapp.
Ja, Mikael Jonsson, det svarar egentligen då frågor som jag tänkte gå upp på tidigare. Men den senaste frågan då, Lars. Utbyggnad av cykelvägar på landsbygden avser ju faktiskt det här projektet som byggde föreningen Tärnan primärt kör då, då. Och det är ju etapp 2, 3 och 4. Och det innebär ju då att det är två, som det ser ut idag då, 2 miljoner då, då. Och jag hoppas den här etappen 2, precis som Mikael Jonsson säger, kommer igång då under sommaren. Det är lite med avtal, ägareformer och allt sådana här som ska lösas. Men förhoppningsvis så kommer det igång då. Och sen etapp 3 då, då som går ifrån Kumla kyrkby in till stan, hoppas jag ska kunna ske någon gång under 2013. Och sammanlagt så är ju det här cykelleder som, om de binds ihop ordentligt, gör 12 mil cykelleder på landsbygden. Men det är inte avsett för Saladamm, nej. Även om det finns ett kommunfullmäktige beslut om det tidigare.
Är frågan om de diskuterat? Jag uppfattar bara finns ett förslag. Det är bifall till kommunstyrelsens hemställan som Peter Molin, Mikael Jonsson, Lars Aldefors har yrkat. Är förslagen rätt uppfattat? Tänker då ställa det mot avslag. Kan jag göra så? Bifaller fullmäktige kommunstyrelsens hemställan? Avslås detsamma. Finner att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens hemställan? Punkten 6. Förslag till förändringar inom utvecklingsplanerings-, bygg- och miljöärenden i fullmäktigeshandling nummer 72. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett samhällsbyggnadskontor under kommunstyrelsen samt att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om vilka funktioner som ska ingå i samhällsbyggnadskontoret. Lämnar ordet fritt. Hans Johansson, Centerpartiet.
Presidium fullmäktige. Jag har en liten fråga till kommunledningen. De fackliga organisationerna, de har skrivit en inlaga. Och de fackliga organisationerna har skrivit en inlaga då de lyfter vissa farhågor då. Bland annat jävsfrågan, trovärdighet och arbetsmiljö. Och de här frågeställningarna runt det här, det är, jag har ju sett verksamheten på bygg och miljö lite från insidan så att säga under ett antal år. Och ibland så är det ganska så påtagligt de här farhågorna som facken uttrycker. Nu är ju det här inget färdigt förslag utan det är ju en skiss till en organisationsförändring. Men jag skulle gärna vilja höra hur kommunledningen har resonerat runt de här frågorna som facken tar upp. Tackar.
Tack.
Jag har inget yrkande.
Vänder du dig mot den politiska ledningen eller tjänstemannaledningen? Ett politiskt forum, kommunstyrelsens ordförande Per-Olof Rapp.
Det är bra om vi har gemensamt språkbruk lite grann, för kommunledning det är ju oftast förvaltning och kommunstyrelsen är den politiska. Men jag ska försöka svara på det. De farhågor då som finns i det bilagda rapporterna från centrala samverkansgruppen då är då kommunicerat tillsammans med kommunchefen då, som tror att det här är under resans gång, precis som du frågar, kommer att reda ut sig. När det gäller jävsfrågorna, så om det är förslaget som går igenom sedermera om en ny politisk organisation, så löser man det genom en jävsnämnd då. Det är ju tanken att göra det på det sättet då, ifall man skulle själv vara del i en beslut som man själv berör, så att säga. Så det är riktigt, det kan vara svåra saker att hantera. Jag ser ju de här fackliga synpunkterna som att ta med sig det fortsatta arbetet. Nu står det ingen direkt tidpunkt. Vi diskuterade i kommunstyrelsen om det skulle stå ett datum här då för det här, men att det får bli en resa tillsammans där man återkommer till kommunstyrelsen och beskriver då vilka funktioner som ska ingå och kommer då att ta ett gemensamt beslut. Vi är väl överens i kommunstyrelsen att det här är en nödvändig del, och de problem som kan eventuellt uppkomma, de får man då komma tillbaka med och begära förslag på hur de ska lösas då. Så jag ser mer det här som en process under våren som behöver snabbas på.
Frågan då nog Christer Eriksson och därefter Peter Molin.
Ja, ordförande, kan haka på Hans här lite då. Det slår mig nu här att det här är ju faktiskt då, om vi nu ska hålla oss till vokabulären, så är även en kommunledningsfråga då. För att jag kan ju uppleva det som att här kan det handla om att man kan ju faktiskt hamna i, vad ska man säga, i lojalitetskonflikter med arbetsledningen. Så det gäller ju verkligen att man reder ut det här så att man vet riktigt vad man har varandra. Det, med den politiska delen när det gäller jävsnämnd och så vidare, det kan jag se att det kan väl möjligen fungera, va? Men att här kan det bli lojalitetsproblem alltså gentemot arbetsledning. Så där får man verkligen se upp med det här nu, tycker jag.
Peter Molin, Moderaterna, och därefter Eva Axelsson. Eva Axelsson, Kristdemokraterna.
Lyssnare, presidium och alla andra. Jag tycker det är bra att den här frågan kommer upp. Att det här kallas ju på kristdemokratiska då för tjänstegaranti. Att man faktiskt som kommuninvånare ska kunna veta vad det är man kan få hjälp med och få lite snabbare hantering med ärendena. Så jag emotser med tillförsikt, och nu blir det högtidligt, att det här ska gå och lösa alla de här farhågorna som ni har nu. För att det är ju faktiskt till för kommunmedborgarna, och det ska inte bli någon slags byråkratisk härva. För det finns det så gott om ändå. Så att tack för hjälpen med våran valfråga. Så.
Är frågan då nog diskuterad? Det finns bara ett förslag, det är kommunstyrelsens hemställan som Peter Molina yrkar bifall till. Förslag rätt uppfattat. Kan det bli kommunfullmäktiges beslut? Svar ja. Punkten 7, verksamhetsplan 2012-2014 för Sala kommuns nämnder, fullmäktigeshandling nummer 73. Där kommunstyrelsen beslutar att delge kommunfullmäktige verksamhetsplanen 2012-2014 för Sala kommuns styrelser och nämnder. Jag vill bara poängtera då att den här delges till fullmäktige. Redo att gå till beslut. Finns det inga andra förslag än kommunstyrelsens hemställan? Beslutar fullmäktige enligt med kommunstyrelsens hemställan. Punkten 8. Revidera strategisk plan 2012-2014, fullmäktiges handling nummer 74. Och notera då, det är en väldigt lång beslutsansats där de flesta är kommunstyrelsen för egen del, utan på slutet så står det: hemställa att fullmäktige beslutar att fastställa reviderad strategisk plan 2012-2014 för Sala kommun enlighet med reviderad bilaga KS 2011-229-1 samt att ansvaret för att inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag administrera och fördela studieförbundens bidrag flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Jag lämnar ordet fritt. Per-Olof Rapp, kommunstyrelsens ordförande.
Jag lyssnar och ledamöter i fullmäktige. Det här är ju nu tredje gången vi tar en strategisk plan enligt det nya sätt att hantera det här. Och det innebär ju att beslut tar vi då i juni. Och om vi tittar på den modell man har framtagit så var det ju meningen då att det i november som vi är just nu då, så skulle man bara göra smärre justeringar utifrån vad som hade kommit fram. Nu är ju så här att tiderna ändras och omvärlden är i ständig förändring, så det blir ju nästan så att det blir dubbelt budgetarbete numera i och med att vi får höstpropositioner, vi har oro på den internationella marknaden och vi har statsskuldsproblem ute i några europeiska städer som gör att förutsättningarna för att kunna lägga en budget som är någorlunda trygg, den blir ju lite osäker. Så, men ändå med hänsyn till det då, så tycker jag ändå att vi nu har tagit fram och jag är glad att vi gemensamt har kunnat hitta då en form som gör att vi nu inte behöver votera så mycket förhoppningsvis kring det här utan att vi är överens om den här budgeten. Då som är en försiktig budget men ändå innehåller vissa reformer. Tekniken kan vara lite svår för den som har svårt att läsa det här i och med att de siffror som finns här de är ju i förhållande till den budget som lades i juni 2011. Så man måste ju titta på de här minuserna. Det blir ju ändå plusposter kvar men det blir ju minskade poster i vissa sammanhang. Och därför kan det vara lite svårt att läsa det här då. Jag tänkte inte jag skulle behöva gå igenom då alla de här punkterna utan glatt konstatera bara att budgeten är väldigt bra och den är i balans. Och ändå så har vi ett reformutrymme. Som det ser ut nu då, 14,5 miljoner 2012 i överskott, resultatbudget, 2013 15,7 och 2014 16,5. Men, det finns ett jättestort men och det är naturligtvis att verksamheterna 2011 visar ett minus på cirka 11 miljoner. Och det är någonting som nämnderna och de som ligger i minus verkligen måste jobba med under 2012. För att den här budgeten ska hållas och det är inte meningen att det överskott som vi nu har tagit fram ska kunna användas för att fylla hål i den verksamhet som går i underskott 2011. Så det här är en betydligt tuffare budget än som kanske syns i första påseende. Men det är ändå en budget som ger utrymme för en hel del reformer och det är jag väldigt glad för. Så med det så, och vi har också investeringar där vi har tagit in och begränsat några investeringar i det här förslaget också. Det ska inte bli så långrand, jag tycker vi är överens om det här. Vi har haft en diskussion på kommunstyrelsen och i så fall om det finns frågor så svarar jag hellre på det och yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens begäran.
Christer Eriksson, Centerpartiet.
Ordförande, när fullmäktige i juni då fastställde den strategiska planen för 2012-2014 så gjorde vi det efter nästan då 3 år efter att finanskrisen gick in i ett akut skede under slutet av 2008 och drog ju då med sig världsekonomin som vi andra känner till. Då i juni 2011 så tydde ju alla tecken på att den globala konjunkturen hade inlett en uthållig återhämtning då, men det vet vi idag att så är det ju inte. Vi såg i och för sig en del varningstecken redan i juni då när det gällde oron i norra Afrika och även ekonomin i Europa. Och det här har ju accelererat sedan dess. Och det här gäller att vi ser upp nu då. Så att när samhällsekonomin då i Europa då som även påverkar vårt land då, så blir det ju väldigt snabbt att det slår igenom även på kommunal nivå. Så det gäller med här då. Vi konstaterar ju även då att från alliansens sida att vi hade 9 år utav positiva resultat bakom oss i kommunen. Och vi påpekar ju då och vi påpekar även nu då att det måste ju vara ett krav att det blir så även kommande år. Det är så. Tyvärr så kan vi ju konstatera nu att flera av nämnderna uppvisar ju stora underskott i månadsuppföljningarna. Och det här är ju djupt oroande då eftersom nämnderna detta år faktiskt haft goda resurser till sitt förfogande. Och det gäller att se upp här då inför kommande år. Att det här får ju med över då liksom verksamhetsutrymmet det kommande år. Va? Så att det
Här får vi verkligen se upp nu då. Vi noterar med tillfredsställelse att majoriteten presenterat ett förslag till reviderad strategisk plan 2012-2014 som man uttrycker det mycket stramt och återhållsamt i relation till inkomna framställningar och behov. Och vi noterar ju även då att majoriteten i sina förslag på flera punkter har närmat sig det förslag som vi la i juni. Och det tycker vi är jättebra att man gör så. Det är positivt. Man har även valt att höja planeringstalet till 22 400 och det tycker vi är rimligt eftersom vi redan vid förra årsskiftet passerade den gränsen. Men det är att man inte lägger sig för högt här eftersom det här slår ganska hårt om man hamnar fel. Men vi tror att det här är rimligt också. Vi gör samma bedömning. Resultatmålet uppnår vi inte till 2% som vi egentligen långsiktigt vill ha, men att vi har ju en ambition att vi ska komma dit under planperioden, så vi jobbar för det. Så är det ju. Och mot den här bakgrunden då, den redovisning som PA har gjort och utifrån resonemangen i kommunstyrelsen, så har inte vi någonting att invända mot det förslag som ligger idag.
Tack för det. Mikael Jonsson.
Det enda jag vill påpeka att jag tycker det allmänt verkar bra så. Från till exempel skolnämndens perspektiv så finns det ju ett önskemål rent allmänt. Och jag ser att det står här att det ska vara i samråd, så jag tänker inte dra någon fet opponering mot det. Men alltså bara påminna om att lokalförvaltarna verkligen lyssnar in så att säga, de brukande verksamheterna när man gör de här förändringarna. Och jag menar inte att kritisera, utan jag bara vill så att säga, medvetandegöra det. Att det är viktigt att man får lokaler som är ändamålsenliga, och där kan man ju till och med spara pengar om man så att säga lyssnar lyhört från början. Så det var bara det jag vill påpeka.
Erik Fylkesson, Socialdemokraterna.
Herr ordförande, presidium, fullmäktige. Det finns ju en att-sats här som rör kultur- och fritidsnämnden där jag ännu är ordförande. Och det är att flytta ansvaret för anslagen till studieförbunden från nämnden till kommunstyrelsen. Jag vill rekapitulera lite av vårt arbete med studieförbunden under, inte bara under det år som har varit, utan de 4 år då jag satt ihop som oppositionsledare också. Och det var redan för tre år sedan så gjorde vi om en stor del av anslaget till ett projektbidrag enligt beprövad modell, fast inte så hårt som i Göteborg. I Göteborg tog man ju alltihopa och gjorde projektbidrag av. För att alltså ändra på ett kvantitativt bidrag som inte liksom med någon automatik skapar någon större vitalitet inom folkbildning, utan som däremot väldigt hög grad konserverar en viktig del av folkbildningen. Det tycker jag också med studiecirklar. Men det blir ett enormt fokus bara på det. Så vi försökte med ett projektbidrag för att synliggöra folkbildning i olika projekt i Sala kommun. Och det var 250 000 där som fanns under 3 år. Och första året så sökte ett av studieförbunden, jag vill inte ställa ut någon här nu, men 80 000 kronor utan att genomföra sitt projekt. Och sen sökte man inte mera pengar. Samtidigt så har det ju funnits kulturföreningar som så fort de får minsta lilla höjning så kan vi direkt avläsa att de använder pengarna. Så vi gjorde en omfördelning och det är nog riktigt, alltså bidraget finns ju sänkt men fortfarande kvar, och det är nog helt riktigt att lägga det på kommunstyrelsen nu så att kommunstyrelsen i samtal med studieförbunden får hitta vägar att på allvar vitalisera folkbildningen i Sala kommun. Det är ett mycket bra beslut. Lycka till.
Är frågan då nog diskuterad? Har du uppfattat att det finns bara ett förslag och det är kommunstyrelsens hemställan där Per-Olof Rapp har yrkat bifall? Förslaget är rätt uppfattat. Bifaller fullmäktige kommunstyrelsens hemställan? Avslås detsamma. Jag finner att fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens hemställan. Några kompletteringsval har vi inte, för valberedningen har bordlagt de ärenden. Inkomna motioner. Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, undertecknat av väldigt många centerpartister. Krister. Ja.
Till kommunfullmäktige i Sala kommun. Motion: ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda. I början av oktober så presenterade IT- och energiminister Anna-Karin Hatt strategin IT i människans tjänst, en digital agenda för Sverige. Det är en bred och sammanhållen strategi för IT-politiken där regeringen presenterar ambitioner, mål och insatser och som riktar ljuset mot hur vi i Sverige på bästa sätt ska kunna använda tekniken i människans tjänst. I strategin En digital agenda för Sverige lanserade regeringen sammanlagt 63 nya åtgärder och tog upp 80 som är beslutade sedan tidigare. Tillsammans ger detta 143 insatser för IT i människans tjänst med målet att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Den största enskilda satsningen som lyfts fram är stödet till bredbandsutbyggnad på närmare en halv miljard kronor under en treårsperiod. Därutöver finns bland annat stöd till e-förvaltning i syfte att få fram fler offentliga elektroniska tjänster, funktionshinderanslag, insatser för att öka driftsäkerheten, e-hälsa och testbäddar för att pröva ny teknik inom hälso- och sjukvården. Dessutom finns kultursatsningar som Kulturarvslyftet med resurser till digitalisering, liksom stöd för att digitalisera public service-företagens arkiv. I samband med en digital agenda för Sverige har regeringen beslutat om ett nytt övergripande mål och lämnat över det till riksdagen. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En digital agenda för Sverige prioriterar fyra strategiska områden som utgår ifrån användarens situation. Lätt och säkert att använda handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som privatperson, som företagare eller anställd. Tjänster som skapar nytta. Kunna vara användaren ett stort och varierat utbud av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika stadier i livet. Det behövs en infrastruktur. Grundläggande infrastruktur med väl fungerande och tillförlitliga elektroniska kommunikationer. IT:s roll för samhällsutvecklingen. Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och strukturer i Sverige och globalt. Sverige är idag en ledande IT-nation och har en stark position både vad gäller IT-användning och tillgång till bredband. IT har en stor betydelse i den svenska ekonomin. Användningen bidrar till den totala produktivitetstillväxten i landet och förbättrar och förenklar vardagen för alla. Medborgare, företag, organisationer och offentlig sektor. Sverige står inför flera samhällsutmaningar där IT har en viktig roll att spela. Utmaningar som ställer krav på välfärdssystem och samhället i stort. Här kan och bör IT vara en motor för att hitta nya smarta lösningar. Då måste det finnas bra bredband även i vår kommun, såväl till hushåll, företag som skolor, vårdinrättningar och offentliga servicekontor. De allra flesta har idag tillgång till bra bredband. Men den kartläggning som Länsstyrelsen i Västmanland har gjort visar att det finns stora oacceptabla skillnader runt om i länet och i kommunen. Det finns områden som saknar tillgång till fungerande bredband och andra områden som har bredband men där hastigheten eller kvaliteten inte är tillräckligt bra. Detta i kombination med bristande mobiltäckning gör situationen bekymmersam för många. Vi måste nu samla alla goda krafter runt om i länet. Kommunerna, Länsstyrelsen och samarbetsorganet Västmanlands kommuner och landsting, VKL, måste engagera sig och inse att bredband är en lika nödvändig infrastruktur som vägar och elnät. Vi behöver tillsammans hitta smarta finansieringslösningar där investeringar från marknadens aktörer kombineras med statens olika stödprogram och de resurser som finns tillgängliga inom EUs regionalfond och landsbygdsprogrammet. Men vi behöver också samordna oss för att hitta länsgemensamma smarta lösningar för utbyggnad av bredband. Det är också viktigt att vi i vår kommun sätter bredband högt på den politiska agendan och tar fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda. För tillgång till bredband är både en politisk och en strategisk fråga som bidrar till tillväxt och utveckling. Och inte minst kan hjälpa oss att möta framtida samhällsutmaningar. Huvudpunkterna i en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda, bör vara: den betydelse bredbandsutbyggnaden har ur kommunens perspektiv och kommunens målbild i ett 5- och 10-årsperspektiv. Kartläggning, bedömning av rådande marknadssituation kring bredband. Identifiering och beskrivning av brister i IT-infrastrukturutbyggnaden med utgångspunkt från näringsliv, invånare och offentlig verksamhet. Övergripande planeringsförutsättningar enligt översiktsplan och kommunens önskemål rörande bredbandsutbyggnad, prioriteringar. Information till och samråd med aktuella marknadsaktörer rörande kommunens önskemål om utbyggnad. Samordning med utbyggnad av vägar och vatten och avlopp, el, fjärrvärmenät, vindkraft, mobilt bredband och annan infrastruktur som omfattar möjlighet till samförläggningar. Policy, rutiner och villkor för åtkomst till kommunens mark. Finansieringsmöjligheter och villkor för att utnyttja offentliga stödmedel. Främjande av konkurrens. Vilka åtgärder kan kommunen vidta? Kommunal och regional samverkan, säkerhet och robusthet. Och kommunens egen agenda som samhällsplanerare, offentliga användare av bredband, aktör med inflytande över bredbandsnät, ägare av bostadsbolag och därmed sammanhängande fastighetsnät. Med hänvisning till ovanstående så hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda. Salen 21 november 2011 och det undertecknat av Centerpartiets fullmäktigegrupp.
Tack för det. Och det var, som Christer sa, alla namn underskrivna. Ja. Kan vi remittera till kommunstyrelsen för handläggning? Då är det Andreas Weiborn, Moderaterna, motion angående ledamot och motionsregister.
Ordförande, presidium, fullmäktigeledamöter. Jag tänker vara väldigt kortfattad med att bara ta att-satserna. Att upprätta ett webbaserat register i Norrlands kommuns förtroendevalda. Att upprätta ett webbaserat och sökbart motions-, interpellations- och skriftliga frågorsregister. Att registret med motions-, interpellations- och skriftliga frågor kopplas till respektive ledamotsregister. Att ett upprättat register även ska innehålla ledamotsfotografi i högupplösningsformat. Att ett upprättat register även ska innehålla följande kontaktuppgifter: adress, telefon, e-post, digitala medier, hemsida, blogg. Tack så mycket.
Det var ju ett bra sätt att... Kan vi också remittera den till kommunstyrelsen för anledning? Då går vi över till motionen att öka tillgången på hjärtstartare i Sala kommun. Håkan Pettersson, Kristdemokraterna.
Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun. Under senare år har antalet hjärtstartare ökat markant i Sverige. Moderna hjärtstartare är automatiska defibrillatorer och det kan till exempel finnas hos stora företag, taxibilar, idrottsanläggningar, folkparker och kontorshus. Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. Redan efter några minuter avlider patienten om ingenting görs i form av hjärt- och lungräddning. Chansen att överleva minskar med 10% för varje minut som går. Alla elever som lämnar grundskolan ska ha fått utbildning i hjärt- och lungräddning, varför kunskapen hos befolkningen om detta ökar för varje år. Trots detta så blir det många gånger tillgången till hjärtstartare som avgör om personen överlever hjärtstoppet eller inte. Rätt utförd hjärt- och lungräddning innebär att blodet syresätts och att hjärnan hela tiden får ett syresatt blod, vilket minskar risken för hjärnskador. Ibland får hjärt- och lungräddning också effekten att hjärtat åter börjar slå. Om detta inte sker så kan hjärtstartaren ha en avgörande betydelse för en positiv utgång för den drabbade i väntan på ambulans. I vår kommun finns hjärtstartare på 10 platser, varav flertalet i centralorten, men inte i alla stora möteslokaler, varför vi anser detta inte vara tillräckligt. Kommunen behöver göra en kartläggning av förekomsten av hjärtstartare och ta fram lämpliga platser där placeringen av hjärtstartare därmed ska öka tryggheten för de människor som vistas i Sala kommun. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Sala kommun. Föreslå lämpliga platser för placering av hjärtstartare. Samt medverka vid finansieringen vid inköp av hjärtstartare och utbildning. Sala 2011-1121 för Kristdemokraterna i Sala. Eva Axelsson och Håkan Pettersson.
Och även den kan vi remittera till kommunstyrelsen för anläggning. Tydligen fått in där en motion till. Riktlinjer för hudvård samt städartiklar i förskola och skola. Den är undertecknad av Maria Thunberg och Mikael Jonsson. Vem vill Maria?
Riktlinjer för hudvård samt städartiklar i förskola och skola. Dagligen utsätts vi för en rad olika kemikalier och ingen kan idag ge oss klara besked på hur denna sammanlagda cocktail kommer att påverka oss i framtiden. En del ämnen vet vi dock redan idag att de är hälsovådliga. Vi i Alliansen anser att Sala i egenskap av ekokommun bör ha tydliga riktlinjer för vad de produkter våra barn kommer i kontakt med när de vistas i vår omsorg i form av skola och förskola. Innehålla. Det är ett stort och komplext område. Det finns forskning på vad de olika ämnena kan ha för hälsoeffekter var och en för sig, men det saknas bra data för effekterna när man blandar dem. Vi anser att vi måste börja någonstans och tycker att vi i första hand bör utesluta nedanstående ämnen från de produkter vi använder till våra barn. Eftalater. Det är ett mjukgörande medel som finns i allt från PVC-plast till parfym. Dessa ämnen kan skada oss redan i fosterstadiet. En ny studie visar att det finns ett tydligt samband mellan dessa ämnen och barn som utvecklar beteendestörningar. Eftalater ett samlingsnamn för en grupp kemikalier med den speciella egenskapen att de liknar kroppens egna ämnen och därför kan lura kroppen på olika sätt. Forskare världen över har länge undersökt eftalater och de misstänker samband mellan dessa och mänskliga sjukdomar. Problem, till exempel störd spermaproduktion, fetma och allergier. Allt mer pekar mot att eftalaterna påverkar oss negativt trots producenternas försök att bevisa motsatsen. Vissa eftalater är redan nu förbjudna i leksaker för barn. Eftalater är också flyktiga, vilket innebär att de läcker ut i miljön runt om där de används. Parabener, de används som konserveringsmedel och finns upptagna på EU:s lista över misstänkt hormonstörande ämnen och de kan även vara allergiframkallande. Mineraloljor, det är en av de vanligast förekommande ingredienserna i dagens hudvårdsprodukter trots att den rubbar hudens naturliga återfuktning. Mineraloljan täpper igen mellan 40-60% av hudens porer. Mineralolja lägger sig som en tunn plasthinna på huden. Huden sluter sig och stängs. Därför hindras svets, avsöndringen och hudens egna fettproduktion. Det lönska är att det känns bra för stunden, men när du använder dem under en längre tid så blir det bara huden torrare och torrare. Och de används annars också till bilmotorer och symaskinsolja. Vid en långvarig användning av dessa så blir huden torr och livlös. Mineralolja innehåller inga fettsyror, inga vitaminer och tas inte naturligt upp av huden. Mineralolja rubbar hudens naturliga förmåga att återfukta sig och skapar därigenom ett beroende. Om du slutar använda mineralolja får du ofta en reaktion som gör att du blir väldigt torr. Och därför blir man beroende av till exempel cerat för att fetta in huden. De är inte heller nedbrytbara av naturen. Till sist då PEGS. Det är, jag ska se om jag kan uttala detta, polyetylenglykol. Det är ett emulgeringsmedel och mjukgörare som kan vara hormonstörande och cancerframkallande. Cancerframkallande därför att det vid nedbrytningen kan släppa små mängder formaldehyd. PEG framställs syntetiskt av propangas. Och vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att utesluta ovanstående ämnen i samtliga hudvårds- och städprodukter som förekommer i grundskola och förskola samt verkställer detta efter genomförd utredning.
Kan vi också remittera den motionen till kommunstyrelsen? Vi har fått in två medborgarförslag. Den första är bilagd handlingarna från Ann Ekestock. Är Ann här? Rubriken är Konst och musikkulturcenter. Vi är många som vill ge ett musikkulturcenter för våra musicerande ungdomar. Det är helt klart ett behov. Men vi ser gärna att detta blir i tid. I tidigare Bilias lokaler bakom Åkerhallen. Där finns P-platser, affärer, lokalerna ljus och behöver bara tillbyggas inuti. Alltså vi är många bakom denna tanke att gamla Bilialokalen är rätt. Då musikomdom bor i närheten bland annat Dalhem. Önskemål om ljusorgelspel vid öppnandet. Ingen vill ha något vid dammarna. Kulturen i Västerås går back. Nej, använd befintlig byggnad som är ljus och mycket lämplig. Tack för mig i all hast. Kan vi remittera den till kommunstyrelsen? Medborgarförslag från Sören Sennebring. Och Sören har jag inte sett. Jag föreslår att kommunen låter placera en container för trädgårdsavfall mer på kommunens mark i anslutning till de befintliga sopkällen och sophusen vid Tempo i Ransta. I en ekokommun måste det vara bättre att placera en container här ute som töms exempelvis två gånger i månaden än att en stor mängd Ranstabor ska åka till Sala med bil och släp med sitt avfall. Vi försöker samla mycket ris och avfall som möjligt till den årliga valborgsmässoelden, men resten av år kan vi inte elda. I ett villasamhälle som vårt blir det ganska stora mängder avfall som kanske kan flisas eller komposteras i Sala. Med vänliga hälsningar, Sören Sennebring. Kan vi också lämna den till kommunstyrelsen? Då har det också kommit in två frågor. Den första är från Eva Axelsson, Kristdemokraterna. Välkommen fram. Och medan du är på väg fram så vill jag fråga dig till vem ställer du frågan? För det är inte angivet.
Min fråga handlar om, nu har jag inte pappret framför mig, men den handlar om det händer någonting. Ja, titta. Tack. Fråga till kommunfullmäktige har jag skrivit då, och det är att den skulle ställas här. Och min fråga lyder, arbetas det i majoriteten för att öppna familjecentrum i Sala? Är det någon som vill svara på det så varsågoda.
Bara uppmana ledamöterna framöver att för att vi ska kunna förbereda så ska en fråga vara adresserad.
Okej, okay. Jag kommer ihåg det.
Kommunstyrelsens ordförande Per-Olof Rapp.
Jag ska svara på frågan ändå. Vi behöver väl inte vara så kinkiga i och för sig.
Ja, den här frågan har väl varit och stötts och blötts under hela 2000-talet under en allians både i landstinget och i kommunen. Men nu har vi tagit fart med frågan och den bereds inom den lokala styrgruppen när sjukvårdsarbete som bland annat Peter Molin och Carola Gunnarsson är med. Och där finns den med som en fråga i diskussionerna tillsammans med landstinget. Så om man säger så här, den är på G själva frågan. Sen var vi landar, det får vi se då. Men det arbetas, för att svara på din fråga. Ja, det arbetas i majoriteten för den här frågans positiva lösning.
Den frågan färdig. Då är det Andreas Weibon som har ställt en fråga till kommunalrådet Per-Olof Rapp. Varsågod Andreas.
Tack så mycket, ordförande, presidium, ledamöter. Jag har en fråga till kommunalråd Per-Olof Rapp. I och med årets upplaga av Salafestivalen vid Stora Torget så kommer restaurang Lindström att bli inlåst och avskurna från sina kunder. Detta då vägarna till restaurangen spärras av, vilket förhindrar gäster att ta sig till restaurangen. Dessa omständigheter kommer att innebära en ekonomisk förlust för restaurangen under fredagen den 29 och lördagen den 30 juli. Efter händelserna den 29 respektive 30 juli ansökte restaurang Lindström om ersättning på 25 000 kronor av kommunen. I sitt svar skriver Sala kommun att affärer eller restauranger som etablerar sig mitt i en stadskärna måste räkna med att störningar av olika slag uppkommer från stund till stund. I svaret exemplifieras störningar med ombyggnationer av närliggande fastigheter, gatorarbeten samt andra arrangemang likt Salafestivalen. Jag har full förståelse för de två första exemplen men inte det sista. Den ansökan om skadestånd avslogs av kommunen med motivering att inte kommunens ansvar eftersom det är polismyndigheten i Västmanland som beviljar tillstånd. Dock måste myndigheten innan tillstånd utfärdas inhämta yttrande från Sala kommun vid ansökningen på offentlig plats. Jag anser att kommunen har ett ansvar då det är stor vikt att Sala kommun värnar om företagen i kommunen. Jag är därför väldigt skeptisk till kommunens agerande i detta ärende då jag som moderat anser att Sala kommun av princip borde se till alla företagsintressen om deras respektive verksamheter riskerar att störas eller påverkas. Majoriteten talar ofta om vikten av ett gott företagsklimat samt vikten av ett centrum med liv och rörelse. Tyvärr visar verklighetens agerande på ett annat klimat. Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalråd Per-Olof Rapp. Vilka konkreta åtgärder tänker majoriteten vidta för att händelserna likt händelserna som drabbade restaurang Lindström den 29 och 30 juli inte upprepar sig?
Per-Olof Rapp, kommunstyrelsens ordförande.
Ja, Andreas, jag tror inte vi är riktigt överens om verklighetsbeskrivningen på det här då. För det första så kommunens ansvar, det är ju då att vi har beviljat då den här liv och rörelse. Sen är ju här en fråga som är då en ordningsfråga mellan park och idrott framförallt då och också kanske de som arrangerar det här och polismyndigheten som ska se till att ordning och reda upprätthålls då. Nu tror jag att den här företagaren i det här fallet inte led någon större ekonomisk förlust. Jag kan inte, men det är min bedömning. Det var fullsatt där under hela kvällen. Det som var olyckligt var det att det blev en viss avspärrning. Och den avspärrningen törs jag inte gå för att jag själv inte med och såg den. Så jag kan inte svara exakt vad den innebär. Men framförallt så är det ju då så att naturligtvis ska vi se till att det blir så bra som möjligt för alla företagare. Men kommunens ansvar ser jag inte riktigt i den här frågan än att vi har beviljat tillstånd och polismyndigheten har frågat oss. Sen är det ju en ordningsfråga under själva mötet att se till att allt sköts på ett bra sätt så att alla blir nöjda. Vad vi kan göra är väl att kommunicera då lite grann då när det sker såna här händelser naturligtvis hur man ordnar det på bästa möjliga sätt. Och blir det en ny Salafestival så skulle vi se till att inte det här upprepas igen då. Men primärt måste det åligga arrangören, polisen och gatapark som har att ordna det här naturligtvis. Tyvärr visar verklighetens agerande på annat klimat. Jag ser inte riktigt hur jag som kommunalråd ska stå där och dirigera de saker som förekommer under en festival.
Andreas Weibon.
Jag får först tacka kommunalrådet för detta svar. Men jag kan inte vänta hålla med honom för att det har ju uppenbarligen brustit någonstans i kommunikationen utåt ifrån kommunen, vilket jag för mig att jag läste i handlingarna till det här ärendet då.
Men det ansvar som kommunen har är faktiskt att man har agerat remissinstans och givit sitt klartecken till detta och inte haft någon som helst tanke på de aktörer som är verksamma vid Stora torget. Vilket jag tycker är väldigt olyckligt. Men som sagt, vi får hoppas på bättre nu om det blir någon Salafestival i sommaren 2012. Då. Tack så mycket.
Frågan är då behandlad. Vi har då kommit fram till nästan avslutning. Men jag tänkte... Sekreteraren säger att jag ska avsluta mötet först, men jag ska be att ni sitter kvar en liten stund. Så jag förklarar mötet för avslutat.